Alltså, kvällens undervisning kommer att vara behovsstyrt i vår grupp. Eftersom jag har gått igenom en hel del nu då, vad som har hänt sen de andra har lämnat gruppen, så står man ju fortfarande kvar ett ansvar inför Gud. Vad var rätt och riktigt? Jag kan inte säga allting i detalj självskrivet. Och jag brukar inte vara gå in i petitesser. Men när det blir grovt och stort, då måste man reagera. Och vad jag ska reagera mot nu i första hand, det är alltså messianska föreningen Shalom. Som när jag tittar igenom lite noggrannare på vad som har gått ut i det jag också har varit delaktig i. Det har skett utan att jag har vetat om det, vill jag påstå. Så har det gått ut undervisning som kommer från messianska föreningen Shalom genom det som tidigare var sönsgruppen. Inte dagens sönsgrupp. Det har skett en skiljelinje här än tidigare. Och den läran finns ju då på Jonnys hemsida profetier fortfarande. Där länkar han till och med till sidor till just messianska föreningen Shalom i delar av sin undervisning. Och visar att han bygger upp delar av sin undervisning på just deras uppfattningar. Så det finns alltså skäl att fundera på för oss. Jag tänker inte vara med på att vi släpar med oss något sånt om vi ska gå in framåt. Och jag hoppas också att John nu kan se att saker varit fel. Det var vid något tillfälle så pass kraftfullt, så att utan att veta om vad han skrev eller la ut, så frågade jag han. Jag kanske kände i anden. Och då frågade han rakt på: det är väl inte så att du företräder messianska föreningar Shalom? För de gör det i smyg. Eller det nämligen. Nej, svarade han då. Och eftersom jag inte ifrågasätter en vän, utan jag väljer att lita på det de säger, och så tar jag istället besvikelserna om det visar sig att jag varit lurad. Jag gör hellre det än att ifrågasätta en vän. Det är lättare att hantera. Så då blev det ju så. Men då visade det sig i sånt här läge, för min fråga har varit så här: det finns andra svar i varför blev det så här? Och några finns i just läran som har gått ut då. Vet att messianska föreningen, jag ska ta den först. Messianska föreningen underkänner hela kristendomen, och det gör de skriftligt på sin egen hemsida. Tydligt. Kristendomen betraktas som ett avfall. Och från vad då, enligt deras sätt att se? Ja, från deras lära. De hävdar att Bibeln är okej, det är Guds ord, men det ska tolkas utifrån Toran. Och om vi ska ta nattvarden ikväll, det får inte vi göra enligt de 50-60 personerna. För att de hävdar att nattvarden tillhör Israel. Så om man ska ta nattvarden enligt deras synsätt, måste man alltså först konvertera till judendomen enligt dem. Men nu är det så här att de flesta eller alla Israelvänliga föreningar som jobbar för att vara Israelvänliga, de tar avstånd också de från messianska föreningen. De har spårat ur någonting alldeles värst. För att de hävdar att Jesus inte är Guds son. De hävdar att den heliga treenigheten inte finns. Ändå pratar de om Guds ord och Bibeln. Och de kan acceptera Jesus som Messias, men då måste Jesus underordnas de fem Moseböckerna. Ja, men det är Gud man pratar om. Han behöver inte underordna sig några skrifter. Han som har gjort dem. Han är skrifternas uppfyllelse. Men det är det, de har inte sett det. Utan de måste förklara saker på ett annat namn. De är väldigt noggranna med att inte säga Jesus, utan man säger Yeshua. Och Yeshua, det är det korrekta hebreiska namnet på Jesus, kan man säga. Under förutsättning att man tror att Jesus kan omsättas till Josua. Då blir Joshua det korrekta. Men då smutsar ner namnet med sin lära. De användes av Joshua-namnet. Det vore fördelaktigt om de inte gjorde det. De skulle inte prata om Jesus överhuvudtaget, eftersom de inte erkänner Jesus som Gud. Det är några saker kring deras lära. Det är bara två eller tre år sedan så gick det ut en allmän varning till många av oss kristna att ni måste varna för de här. Och därför att de har sån kraft i det de gör. Det är otroligt påträngande och, ja, vad ska man kalla det, tjuriga. Jag följde någon på en blogg en gång. Jag deltog aldrig i diskussionen kring han. Jag bara följde. Jag såg, när det gick upp någon gång. Aldrig. De går på tills de blir avstängd. Och, ja, och då är det bara att byta signatur så fortsätter de. Så att, ja, det var väldigt svårt. De erkänner inte Jesus som Guds son. De villkorar där utifrån sin lära. Nattvarden till Israel och inte som vi firar ändå. Kristendomen är ett avfall. Hela det. Då kan man ge mig ett svar. Vad John då kanske har gjort ibland. Nu har jag hört att jag har lagt ut offentligt det jag prövar hans profetia som han senast lämnade ut till svensk eller Örnsköldsviks kropp, Guds kropp i Örnsköldsvik. Den är i sin helhet underkänd, för den är inte ett ord från Gud, utan det kommer ur någon annan källa. Det stämmer väldigt väl med messianska föreningen även det. För de underkänner hela svensk kristenhet. Så det är inte svårt att göra så. Om man har tagit till sig delar av messianska föreningens lära. De vill underkänna de som tror att Jesus är Guds son. Och att kristendomen är ett avfall, säger de. Men det finns ändå vissa som håller med Johnny och många av de här. Klart, det måste de få göra om de vill. Men de ska ju ändå pröva sig själv vad de tror på. För att blanda bara in lite surdeg så blir allt förstört. Alltså, evangeliet är inte så krångligt så att det ska behöva förstöras. Alltså, man ska vara väldigt skicklig för det, och de är det. Och de grundar väldigt mycket på Guds ord. Hur man bemöter såna här saker, det står om i Bibeln. Jag tänkte göra det ikväll. Och jag ska bara nämna att det finns andra inslag som har med Jehovas vittnen att göra. Och det har jag ju lämnat ut papper redan. Deras, hur man fick hantera just vissa ord och frågor. Från de som var helt fixerade av att sätta ut datum när Herren skulle komma tillbaka. Det var Jehova som drog upp en lära kring det. Ett sätt att räkna på och hållpunkter här och där. Och de har hittills inte stämt. Det stämde inte för Johnny heller. I så fall skulle Herren ha kommit i oktober. Och det har han inte gjort. Så det är ju bara liksom att sätta sig ner och ödmjuka sig. Det är inte svårare än så, tänker jag. Men det finns mycket som ligger i hinder för det. Om det bara vore mänsklig stolthet och sådana saker, vore det väl en sak. Men det kan finnas andra krafter med. Som inte vi är riktigt. Så vi ska inte döma någon som är oskyldig. Jag kan aldrig döma en person som är bedragen. Jag vill helst komma åt bedragaren. Men det har ju Jesus redan gjort. Så varför ska jag göra det? Nu förstår tanken. Är man bedragen kan man kanske inte anklagas heller. Däremot om man gör saker medvetet i någon slags förtjänstsyfte, då är det en annan sak. Men så tror jag inte att det ligger till här. Det går alltså som ett svärd genom Guds kropp idag. Och det skiljer getterna från fåren, så att säga. Och det kan gå mellan syskon. Det kan sära på en familj, det kan sära på en församling. Allting som sker är inte splittring. En del är att Gud plockar undan fåren till tryggare mark, helt enkelt. Eller driver bort vargarna eller någonting. Och då kan man kalla det för splittring om man vill. Men det är inte så alla gånger. Det här som vi ser är ingen splittring, eftersom det är en lärofråga. Och det är frågan om olika läror. I varje fall, söndagsgruppen som sådan, och det, vi tar avstånd från MFS i sin helhet. Alltså inte ett ord vill vi ha därifrån, för att ibland grundar de saker på Guds ord i Gamla testamentet med mer djupare israelisk och judisk kunskap som inte vi kanske har. Och då känner vi oss lite ödmjuk och så känner vi att nej, men kanske inte kan här bort det. Men när vi vet att de inte bekänner Jesus som Guds son, då vet vi att det är ingenting, det är en oren källa helt enkelt. Det kom inget gott vatten därifrån. Som jämförelse kan man säga Jehovas vittnen, som också finns med, har funnits med i lärarna här då, som vi också tar avstånd ifrån. De erkänner inte heller Jesus som han är. De erkänner inte heller Guds ord som det är tänkt och förmedlat, utan de har en massa tillägg på olika sätt. Muslimerna erkänner inte heller Jesus som Guds son. Så det finns sådana här, det är alltså krafter med, och det går mot att liksom, alltså Jesus är själva hållpunkten, huvudpunkten. Ta bort det så har du, kan du inte säga att det har med Gud att göra. För det var han själv som kom ner hit. Johannes, evangelisten Johannes. Ni har alla läst evangeliet och breven och det han skriver. Huvudsak det han skriver, det är att gå mot avfallsläror. Man ser inte det som tydligt. Men man ser metoden han använder. Och metoden som han använder för att gå mot avfallsläror, det är inte att avslöja dem i detalj. Men det finns en generell hållning han har. Han brukar kalla det för att de som vill föra er tillbaka till lagen eller något sånt här. Och det är också det som messianska föreningen sysslar med. Föra tillbaka till lagen. Lagen kom genom Moses. Men sanningen och nåden kom genom Jesus. Lagen hade en tid att få fram Jesus, att beskydda Israel som Guds egendomsfolk. Att Jesus vakade över folket på ett särskilt sätt och kanske särskilt sträng mot dem ibland för att de skulle hålla sig på rätt väg. Till exempel matföreskrifterna som judarna hade. Inte var det väl så farligt att äta till exempel, ja vad ska man säga då, kräftor eller räkor eller skaldjur eller... Det var väl inte så särskilt farligt. Det vet ju vi idag. Så Gud han bevarade israelerna från att sätta upp matrestriktioner. För då kunde man inte gå in och äta och ha gemenskap med hedningarna. Då blev också tron bevarad. Alltså, man höll sig undan på det viset bland annat. Sen har ju Gud sagt att inget är orent i sig. Så vi behöver inte vara oroliga när vi äter någonting. Det är skapat av Gud. Och vi tackar Gud för det och det är välsignat. Är man allergisk mot någonting kan man väl undvika det, men inte på grund av någon religion. Inte för oss kristna. Johannes, han gick oftast emot lärarna på ett enda sätt. Han förstärkte Jesu gudom. Så bemötte han avfallslärarna. Så bemötte han dem som gick emot eller försökte föra tillbaka till lagen. Och det är inte, jag undrar om, det hade, om han hade levt 100 år till så har han förstärkt upp bilden ytterligare. Han hade några växlar till att lägga in tror jag. Men man kan inte berätta allt om Jesus och fortfarande bli trodd. Man måste hålla sig på en lämplig nivå som människor kan ta emot också. Men så gjorde han hela tiden. Så den här kvällen, plus att det börjar närma sig jul, plus att vi ska ta nattvarden, går ju ut på det då. Plus att vi vill med frid kunna fortsätta att ta nattvarden även i Sverige utan att behöva gå över till judendomen, och att vi inte behöver förneka vår Herre och Jesus, och inte behöver vi säga att heliga treenigheten inte finns heller. Därför ska jag visa lite, bara lite av vad som är. Men det blir bara en liten vers som Johannes, kommer från Johannes, men den är så avgörande. Och hjälp mig här. Vi börjar i Jesaja 9 kapitlet och 2 versen. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Det folk som du inte givit stor glädje låter du bli talrikt. De ska glädjas inför dig, så som man gläds under skördetiden. Så som man fröjdar sig när man delar byte. Till deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter det sönder, liksom en Midjans tid. Ja, varje stövel, buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Det här är också någonting man läser som julevangeliet. Ett barn blir oss fött, en son blir oss given. Alltså vi har fått, Gud har givit oss Jesus. Inte som någon betjänt, men som ett offer, skuldoffer. Vi har fått den utan att förtjäna den. Och det finns en givare. Och det är Guds fadern, Gudfadern. Och sen går framåt till Lukas. Ett annat typ julevangelium. Det där som jag läste alldeles nyss. Det skrevs 720 år innan Kristi föddes. Det här, Lukas evangeliet. Lukas var inte ögonvittne, men han beskrev historiskt vad som skedde efter väldigt kort tid ifrån vittnesberättelse samlade han ihop. Och då skriver han så här. Lukas, andra kapitlet. Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Alla gav sig då iväg för att skattskriva sig var och en till sin stad. Så får också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. Hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härberget. I samma trakt uppehöll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sa, var inte förskräckta, så jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad och han är Messias, Herren. Han är Messias, Herren. Messianska föreningen. De går fortfarande och väntar på Messias. Ja, men det står skrivet här att han föddes år 0. Han föddes då. Messias. Hans vars rike ska vara i evighet. Det startar liksom här. Men egentligen så fanns det ju innan. För Jesus fanns ju innan också. Det var ju bara det att han kom in ner som människa till vår jord. Men han har ju funnits i himlen innan. Det här handlar, som jag läste om nu, i Jesaja och i Lukas, om Jesus födelse. Alltså den tid som vi går inför nu, inför julen. Det vill jag påpeka för er som kanske är lite kritiska ibland, att vi är väl medvetna om att Jesus inte föddes 24 december. Det är troligt att hans födelsedag var under hösten. Eller det finns lärare som går ända tillbaka till juni. Sådär. Men det är inte sannolikt under den här tiden. Men det är Jesu födelsedag vi firar. Och har gjort det av tradition. Och Herren har inga invändningar på hur man håller högtider och så här. Och det här är en stor högtid för oss. Och är det så att det har blivit så att vi firar just under det vi kallar julen. Ja, om det nu vore så att det vore Jesu födelsedag som firas. Jag tror att många kristna faktiskt gör det. Men tittar vi på stan som har pyntats och sånt här, så kan man väl säga att det kanske marknadskrafterna får främja köplusten som har tagit över då. Men det är ändå julen Jesus vi har firat. Vem är då Jesus? Ja, som jag sa, han är Messias, han är Guds son. Han har alltså redan fötts. Det är inte så att vi behöver vänta på hans ankomst någon längre än, för det har skett för 2000 år sedan. Vi vet också att skriften talar i termer om att Israel ska bli det folk som senast eller sist då blir frälst. De har ännu inte tagit emot som folk betraktat. Det finns enskilda människor som tar emot Jesus, och kanske fler och fler gör det. Men det har inte riktigt gått till fullbordan fullt ut än. Så det låg ju ett Guds plan att evangeliet och budskapet om Jesus skulle få komma ut till oss hedningar också. Det är Herren som har förstockat Israels folks ögon så att de inte ska se. Det är han som har varit aktiv i det. Så då, han är ju inte ond Gud. Så han stängde ju till deras ögon så att de såg inte att det var Jesus. För att evangeliet skulle ut och även få bli tillhörighet för oss hedningar. Vilket vi har accepterat i hundratals år. Och finns ingen anledning att ändra på det. Ja, det är alltså Jesus vi pratar om. Det är han som firas. Och det är de två texterna jag har läst hittills. Ett är Jesaja, Gamla testamentet, som vittnar om att Messias ska komma och födas. En son blev given. Och Lukas som berättat att ja, det har skett. Han är här nu. Det här var Messias. Och det är också så att det är inte bara han som säger så. Jag tänker in i trakten utanför Betlehem. Så fanns ju fårjordar och herdar som vaktade dem på natten. Och det var ju en grupp karlar som låg där då. Där kom ju alltså Herrens ängel, en Herrens ängel, och uppenbara och tala om för dem att gå in till Betlehem. För något stort ska vara med där. En Herrens ängel, alltså de var ju rädd. Naturligtvis. Det står så i varje fall. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem. Och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sa, var inte förskräckta. Så jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människorna hans välbehag. De herdarna var säkert inte särskilt van med himmelöppenbarelser av olika slag. Men Jesus hade ännu inte fullbordat loppet så att säga. Och så är det helt plötsligt en ängel där då, inför vanliga fåraherdar. Vanligt folk ute på ängen. Inte något slott och palats. Inte några guldbroderade skruder. Det är vanliga herdar som vaktade fåren. Där valde Herren att uppenbara budet. De valdes ut av Herren. Det enkla folket. Gå till Betlehem. Där ska det finnas ett barn. Det behövdes några vittnen kanske. Det kom ju folk, tre vise män också som vi kallar dem. Hur vis de var vet jag inte. Men de följde i varje fall en stjärna. Alltså, kanske de var astrologer eller någonting då. Astronomer heter det kanske. Nåväl, men den stjärnan förde dem dit till Israel. Och den stod förmodligen still över Israel. De såg den och gick dit. För de visste att en ny sån stjärna innebar att en kung hade blivit född. Så gick de till Herodes, för det var ju självklart att en kung föddes i palatsen. Och Herodes, han var alldeles förskräckt. Vadå, har det fötts en ny kung här och jag har ingen aning om det. Tänkte kungen, maktfullkomlig och krigisk och blodtörstig. Och få ett sånt bud. Så sen då när han gick ifrån då palatset, så sa kungen att när ni får reda på vart han är, kom då och tala om ett hörn. Och så gick de. Och då började stjärnan att leda dem. Från Jerusalem till ovanför stallet och krubban. Och på den här vägen tror jag att de här gubbarna, tre vise männen, faktiskt varit frälst. För sen knäböjde ju dem för Jesus. Men det var när de varit bortförd av den här stjärnan från palatset till Betlehem. Och de kom ju med sina gåvor som anstår en kung. Rökelse, myrra och guld. Och det var ju gåvor som gavs då liksom till kungar. Och de här hade färdats långt. Det är klart, det är östens folk till Israel, det är ju inte lika långt som hit. Men på den tiden så tog det bra många veckor att färdas. Och de gjorde det. De ville hedra den här kungen. Så någonting i universum sa att något stort skedde. Och änglarna, de gick och förklarade det till herdarna. För de skickade in herdarna här till samma sak. Samma ställe, samma stall. Där då Jesus ligger i krubban. Och Josef och Maria sitter där. De visste, de hade fått budet. Det här är Messias. Så de förmedlade ju det till alla. Och här var det ju... Jag skulle vilja vara med, för ingen gick ut i det stallet utan att vara frälst, det kan jag ju säga. Herdarna, de var ju bara glad och gick ut och spred den vidare sen och allting. Och de tre visa männen, de följde stjärnan och Guds maning att gå inte till Herodes, ta en annan väg hem. Så de lurar kungen för att kunna upphöja den rätta kungen. Så stjärnan ledde dem nog ändå. Gud visade sin omsorg om dem. Så de var nog frälsta, de gick därifrån i alla fall. När Herodes fick reda på det här, då kände jag hans bedragen och lurad, och hans vrede var ju väldigt stor. Ängeln på nytt, kanske en annan ängel, gick ju och varnade Josef och sa att ta och fly. Fly till Egypten. Jag ska leda er dit. Så då flydde de till Egypten. Och där levde Jesus i 2 år, de 2 första åren i Egypten som flykting. Och sen kom ju ängeln tillbaka igen när vreden hade gått över då hos Herodes, eller när han hade avlidit till och med. Innan dess så höll han ju, dödade han ju en massa barn, gosterbarn, allt förstfött, allihop, hela stan, för att sitta kvar på sin egen position. Så det finns folk som inte, makten berusar verkligen, han ville vara kvar i makten. Och han var livrädd för denna kung. Så visst vittnade det om att Jesus var något speciellt även det. Det är inte någon vanlig människa vi pratar om. Om det liksom en vanlig människa föds, det orsakar inga kaos hos någon kung någonstans. Men här gjorde det det. Efter 2 år så fick han då budet att åka hem till Israel, och så bosatte de sig i Nasaret. Och därför kallas han Nazaren också bland Jesus. Han föddes i Betlehem, men Nasaret. Men det är klart, ska man prata om Gud, vad har han för hemstad som har skapat hela universum? Ja, jag vet inte. Han har ju månen som en fotapall, står det, så att vilken stad ska Gud få plats i? Han, ja, jag vet inte. Men i varje fall, Jesus var här. Sen efter det, från att han kom hem, så berättas det inte så väldigt mycket kring Jesus. Fram tills att han är 12 år. Då dyker han upp bland de visa och lärda i templet. Och har svar, så att de skriftlärda här, det var alltså riktigt skriftlärda. De kunde ju skrifterna utan till. Och de satt och debatterade och diskuterade olika vinklingar hit och dit. Och försökte förstå och lära sig mer och hade mängder med kunskap om skrifterna. En hel grupp gubbar. Och så kommer Jesus som en 12-årig grabb och ger dem svar så de blir alldeles förbluffad. Det är ingen vanlig grabb vi pratar om som jag såg. Han förklarar skrifterna för de som kunde skrifterna så att de äntligen förstod någonting av det. En 12-åring. Det var hans faders hus, sa han också till Maria. När hon undrade varför han hade försvunnit. Ja, det var inte konstigt, tyckte han. Det är något fel om jag sitter i min faders hus. Ja, han var kallelsemedveten. Kan man kalla honom så? Eller i varje fall var han medveten om vem han var. Han var Guds son. Och det är inget tvekan om det. Efter det så är det en tidsperiod på 17-19 år som man inte vet någonting om vad Jesus egentligen gjorde. Mängder med spekulationer finns det. Men liksom riktigt såna här bibelförankrade vittnesbörder vet vi ingenting om. Det är inget skrivet om de åren. Men han har ju levt som en människa och varit Gud. Följt ut människa och följt ut Gud. Även under de här åren. Så det är klart det har hänt en hel del. Sen då när han framträdde offentligt, då han är ungefär 30, då sker ju där då Johannes Döparen. Och Johannes Döparen har ju sin egen historia, sin egen utkårelse, sina egna änglabesök som har förespått honom och så, att han skulle bli den som banar väg för Jesus. Så det finns då väldigt, det är väldigt svårt att säga att Jesus inte är Guds son. Alltså om man verkligen gör det, då har man inte sett sanningen än, helt enkelt. Sen går ju livet sin gilla gång, höll jag på att säga. Det gör det inte alls med Jesus. Men han är faktiskt bara verksam i typ 3-4 år. Inte mer. En tiondel av sin tid på jorden här var han verksam. Resten var väl förberedelser förmodligen. Och under de 3-4 åren så hann han ju sätta en hel värld i brand egentligen. Vi pratar om Jesus fortfarande. Jag menar, det är många människor som har blivit födda till den här jorden och har ingen aning om de allra flesta. Möjligen kommer vi ihåg mormor och morfar och 3-4 led bakåt. Men längre, nej. Men Jesus är fortfarande levande. För vi pratar om honom som är levande. Och vi är ärliga och sanna när vi gör det, för han är levande. Han lever idag, fortfarande. Han sitter idag på sin faders sida i himlen. Och så istället har vi då den heliga ande, hjälparen, här nere. De ska vara med oss varenda dag tills tiden slut. Även den heliga ande. Men vad gjorde Gud mer då under tiden han var här? Ja, han helade och upprättade. Han förklarade vad Guds riket var för någonting. Han undervisade och talade tydligt om att han är vägen, sanningen och livet, och det finns ingenting annat. Han läkte och helade och visade faderns fulla kärlek. Jag vet inte om Jesus helade alla, men det finns vissa lärare som säger så. Jag vill sträcka mig till att han helar väldigt många. Men hur ska vi svara på de som inte blir helade idag? Jag vet inte. Jesus tog alla sjukdomar och krankheter på korset. Han gjorde det. Ja, jag skulle gärna se att vi verkligen blev helade idag. Om det är så evangeliet är, så är det det vi ska säga. Men det är lite svårt att säga det till folk som kanske längtar att bli helade och inte blir. Hur ska vi förklara det? Utan att de förlorar sin tro. Vi kan inte säga åt dem, du är så syndfull människa, så du får ingenting från Gud. Men det är för syndarna som Gud kom. Han kom inte för läkarna. Han kom för de som var sjuk. Så vi kan inte säga det till de som lider. Vi kan inte döma de som är bedragen. För det är den potentat som Herren har besegrat som ska dömas. Och han är redan dömd. När Jesus pratar om rättfärdighet, dom. Men i alla fall, rättfärdighet, då är det att Jesus har gått till fadern. Och ni ser mig inte mer. Det stämmer inte riktigt med våra moraliska uppfattningar, det där. Rättfärdighet är väl om man aldrig gör något fel, eller om man är etiskt korrekt eller håller sig till lagen, eller hur är det? Ja, rättfärdighet enligt Jesus, det är att han sitter på Guds faderns högra sida. Han är vår försvarsadvokat. Gud fadern är domaren och djävulen är åklagaren. Så när det rättfärdiga åklagaren, han håller på att åklaga oss, det är han som söker fel. Det är Gud som söker att få bygga upp. Så att åklagaren har sin röst med i tillvaron, det har vi nog märkt allihop. Men sen är det frågan om när vi verkligen har gjort något fel, så ska det bli en dom. Ja, men då kommer Jesus bara och svara när fadern frågar. Nu kommer åklagaren här och säger så här, att Johansson har syndat här nere på jorden. Vad säger du om han? Då tittar Jesus upp livets bok och så tittar han. Han står i mitt namn, livets bok. Då säger bara fadern, gå djävulen, jag lägger domen på dig. Du dömer den som är frikänd. Så är Guds rättfärdighet. Och när vi vet att vi så reservationslöst har fått bli rättfärdiga utan att dra ett enda strå till stacken själv, då blir det lite tacksamhet här inne. Och så förstår vi lite av det gudomliga. Och så smälter jaget ner och det hårda i oss veknar. Och är det fruset så blir det ingen isklump där längre i hjärtat, utan det blir en lämplig sörja som kan flyta omkring. Bara på grund av att Gud visar sin kärlek. När Herren pratar om dom så är han inte som oss. Jag vet att när jag var alkoholist, så vilket stort behov man hade att döma allting. Men det var ju för att man hade sånt stort... Man mådde så dåligt själv. Man bar så på så mycket skuldkänsla själv. Så jag bara måste dra ner omgivningen. För annars var spännvidden för stor. Jag kände mig redan underlägsen. Jag kände mig redan dömd. Jag kunde inte medge en uppe i huvudet. Men om du håller på att förgifta dig med alkohol i massa år, så kommer någonting att hända inom dig. Någonting säger, det här är hur galet som helst. Och då väljer liksom bara strunta in. Jag fortsätter ändå. Och då ska det försvaras. Man kan inte stänga till den där rösten. Så okej, okay, men jag är inte så mycket sämre än andra. Jag vet, när man var alkis, man har alltid någon under sig. Vi hade ju alltid knarkarna då. Det var lägsta klassen i samhället, tyckte vi. Vi var inte det sämsta, det var vårt försvar. Ja. Men sen då måste man dra ner omgivningen också genom att klanka och trycka ner på dem hela tiden. Man kunde aldrig uttrycka någon uppskattning för att någon gjorde något bra. Riktigt. Och gjorde man det så hade man, ja, var man inställsam helt enkelt. Man ville ha någon belöning för henne. Så man var inte riktigt ärlig. Att någon kunde lyckas jättebra, så kunde jag bli glad och dela den personens glädje istället. Det gör man ju nu. Men då gjorde man det aldrig. Det var ju att man gick och dömde hela tiden. Och då tror jag det. Djävulen hade ju verkligen sina krokar igen. Om det då blev så som Jesus pratade om. När han säger så här om dom. Man ska undervisa oss om synd, rättfärdighet och dom. Det är också en del av det Jesus gjorde med samma värld. Rättfärdighet var jag inne på redan. Dom. Det säger Jesus att det är denna världens härskare som är dömd. Det är inte vi. Det här har jag anammat många gånger när jag vet att jag kan inte döma någon som ligger dik. Jag kan inte döma någon som har misslyckats med precis allting som de har gjort i sitt liv. Om jag gick liksom i deras fotspår några år, så skulle jag inte alls vilja döma. Då skulle jag förstå varför det gick så här snett. Och då skulle jag säga, men vilka krafter är det som har förstört ditt liv? Det är denna världens härskare som är dömd. Sen är man ansvarig och tar besluten själv att gå därifrån, naturligtvis. Det kommer man inte undan. Och det säger också Jesus lite om när han säger att synd. De tror inte på mig. Förklarar Jesus synd. De tror inte på mig. Ja, vart tar våran syndakatalog vägen då? Vad tar alla föreskrifter i Moseböckerna vägen då? Det är jättemycket som var synd enligt lagen. Men enligt Jesus är det detta att de tror inte på mig. Visst är det enkelt att vara kristen? Alltså, kan vi fatta sån där nåd och barmhärtighet? Men det var det här som Gud själv, skaparen själv, ville visa oss människor. Han vet väl varför det har gått snett för oss i våra liv. Han vet att djävulen finns. Det är han som har åstadkommit det. Så han lägger ingen dom på oss. Men vi kommer att få känna av saker. När vi väljer att gå vår egen väg. När vi väljer att göra fel. Synda helt enkelt. Då kommer det i vår känsla väl på något vis. Så vi får känna att det här är galet. Om vårt samvete är rätt ställt. Så det är ingen dom. Det är ingen straff. Det är bara en signal. Men jag blir jätteglad jag liksom om jag har ett trafikljus som blinkar rött alldeles innan liksom stupet, för vägen är borta. Ja, en signal är väl bra. Jag kan bara inte sitta och oja mig över den signalen och tycka det är något värst i min stress. Den vill bara rädda mitt liv. Men det är så med signalerna vi har här inne också. Den vill bara rädda vårt liv. För synd leder till döden. Så när vi har synd, alltså vi kan dö fysiskt, vi kan dö andligt, vi kan försvinna från evigheten. Alltså det gör vi inte, vi hamnar på fel ställe. Och så syndens lön är alltid döden. Men Gud vet ju vem som fick in synden hos oss. Gud vet ju att han är dömd. Och när Jesus stod här på korset så tog han på sig all skuld, all synd. För han vet ju, men det var ju aldrig deras fel. Det var inte dem. De var vilsna, de var utan herde. De var som vilsna får. Det var Gud. Han är barmhärtig i första hand. Han är nåd i första hand. Han är sanning i första hand också. Lagen används ibland. När det är tufft, då kommer lagen fram. Men det är en annan sida av Gud. Till de som måste få lagen till sig. För att förstå att det är fel att stjäla. Nu har du lyssnat på någon fel lärare här under hela din uppväxt. Så du går att tro att du gör något gott när du stjäl av tant Agda här borta. Det är fel. Lagen kommer ibland. Det är fel att döda. Jag menar, du kan inte döda en person för att de tror på Jesus. Du kan inte döda folk för att de tror på sanningen. Det är fel att döda. Alltså, det är klart det finns lag. Och den är inte något fel. Den är kärleksbaserad. Den är till för att hålla oss inom den skapelseram som Gud har skapat. Det vill säga att vi ska vara drivna av kärlek och vi ska präglas av kärlek och kunna stråla ut det. Det gör inte vi när vi lever i synd. Då drar vi på skuld och kanske blir det vi strålar ut. Och då kan man binda upp grupper kring sin egen skuld väldigt lätt. Inom sekterna ser det ut så. Det finns krafter där också. Och det är rädsla, skuld och skam. Bitterhet och lite annat, högmod. Det är inte heligande. En sekt. Jesus levde sitt liv på ett sådant sätt så att vi skulle förstå att det är sannoliken Messias som har kommit. Det är sannoliken han. Och slutligen så korsfästs han också för vår synd. Först förråds han av Judas, en av de 12 närmaste då. Det måste ha känts väldigt svårt det. Det var inte någon ovän han var förrådd av, utan en av de förtrogna. Och så korsfästan. Och kampen i Getsemane känner vi till. Hur han förråddes. Hur han fick kämpa med sitt egen smärta. Han visste ju om jag ska korsfästas. Jag ska torteras. Jag ska allting. Han hade kunnat flytt. Men han flydde inte. Det var hans uppdrag. Han gjorde det för oss. För att vi skulle få en väg att gå på. Som leder till himlen. Och som leder till befrielse och läkedom redan nu innan vi är i himlen. På 3 år hann han fullborda hela gamla testamentet. I sin enda person. Och när vi då kommer till när han hänger på korset. Det är det Johannes skriver. Johannes 19:30. Johannes evangeliet 19:30. När Jesus hade fått det sura vinet sa han, det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och gav upp andan. Det är fullbordat. Kan man fråga sig vad det som är fullbordat då? Ja, det är vägen till himlen öppen igen. Våra synder får bli förlåtna. Han är offret, det eviga offret, och behövs inget ytterligare offer efter det här. Hans blod är det nya förbundet som också renar oss. I hans kropp ligger läkedom och därav också smärtorna som han bar. Och det ska få vara på korset. Allt det där har vi fått gratis utan att förtjäna det. Det var Gud som har presenterat sig. Och han har inte bara presenterat sig. Det gjorde han kanske i öknen. Från judarnas vandring från Egypten till det utlovade landet. Nu har han fullbordat det han har presenterat och pratat om i skrifterna som fanns då. Det var gamla testamentet. Efter det så kommer berättelsen om Jesus. Alltså om guden själv. Om räddningen själv. Om vägen själv. Om sanningen själv. Det nya testamentet. Och det är inte så att det slår bort det gamla testamentet. Men om vi läser gamla testamentet på rätt sätt så ser vi att det hela tiden pekar mot något stort. Allting. Och det är historien om guden. Och det här stora är just Jesus Kristus. Han kom ner hit som människa. Det är nya testamentet. I Nya testamentet pratas det väldigt mycket om att det här med Guds verk har inte upphört. Det pratas inte om de heliga andes gåvor i Gamla testamentet direkt. Men i Nya testamentet gör det. Och messianska föreningen då vill ju förneka också den heliga andes närvaro här på jorden då. För de säger så här att Gud fadern och heliga ande kan inte skiljas på. Det är Guds ande. Så det kan inte skiljas på. Nej. Men samtidigt säger Guds ord så här att man kan inte se Gud och överleva. Så varför överlevde alla som deltog i andeutgjutelsen på första pingsten då? Då Jesus hade sagt att ni ska undfå kraft när den heliga ande kommer över er. Men de flög inte till himlen för att hämta heliga ande. Det var heliga ande som flög ner hit. Och så fick de den här kraften. Så hur kan man säga liksom att Gud fadern och heliga ande liksom är så går inte att dela upp? Jo då, men det har skett. Det är inte så att vi förstår nu hur det går till. Men vi kan inte liksom gå med lögn bara för att vi liksom inte förstår saker och ting hur det fungerar. Jag vet inte hur solen fungerar. Jag behöver inte förneka att den finns. Jag märker ju varenda dag, på sommaren i varje fall ibland, om meteorologerna vill, att den finns. Jag behöver inte förneka den, men jag förstår den inte helt fullt och fast. Vissa bitar begriper jag, men nej. Hur kan man förneka det? Jag måste acceptera att solen finns. Det kanske kan vara så att vi kan acceptera att Gud fadern finns också. Och han är den han har presenterat sig att vara. Genom Jesus. Det är fullbordat. Så de gamla testamentets profetier, när de förutsäger Jesus att han ska komma, så vet de inte riktigt vem de pratar om naturligtvis. Det är 700-800 år innan och så. Och de forskar i vad det kan betyda. För de är väldigt intresserade. Men de får inte svaret. Men när Jesus kommer då har man fått svaret. Och tyvärr är svaret också så att för en del av jordens befolkning, alltså de som var Guds egendomsfolk, så har Gud själv lagt en täckelse för deras ögon. Så det går inte att säga att den är A eller B-lag eller så heller. Utan det är bara Guds plan. Så här skulle det gå till. Judarna tog inte emot och därför går evangeliet ut till hedningarna. Och det finns hos hedningarna nu och så kommer det tillbaka till judarna. Enkelt. Det är fullbordat. Och det är Gud som har fullbordat. Han har inte kommit för att upphäva något. Han har kommit för att fullkomna. Och det är så svårt att begripa det där. Anta att jag bekänner avundsjuka som synd. Ja, jag har ju bekänt en synd då. Eller vi tar någon som är skriven i lagen. Äktenskapsbrott som synd. Om jag skulle, jag sysslar inte med äktenskapsbrott. Men om jag skulle göra det. Alltså Gud säger ju så. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Ja, men Jesus har fullkomnat denna lag. Alltså det är sannoliken giltigt. Det får konsekvenser. Liksom konsekvensen är att det finns synder som man kanske upprepar som gör att heliga ande bedrövas och dras undan. Så då tappar du kontakten med Gud. Det första kontakten. Det kan ju bli trevligare i köttet möjligen. Om det är någon läckare partner man håller på med. Men kontakten med Herren då? Betyder ingenting. Ja, om man plockar bort den heliga ande från människan då. Så är det ju öppet för avfallslärarna igen. Det är där det går ut då. Den första synden man begick, ja, men det finns förlåtelse för den. Man får förlåtelse när man bekänner den. Och man blir renad. Och det är vår räddning för framtiden. För om jag ska gå in nästa vecka nu och så lämnar jag kvar det heliga ande här. Vad händer med mig nästa vecka då? Det blir bara en sak som är värre och värre. Och striden är igång. Djävulen är besegrad. Men han är fortfarande verksam. Han är dömd. Denna världens härskare. Men han kommer att försöka lura oss på det ena efter det andra sättet. Och han lyckas ibland. Men det är faktiskt fullbordat. Lagen är fullkomnad. Det är så fullbordat så när du bekänner att du har gjort någon synd. Så blir det också förlåtet. Ingen fördömelse. Och det blir renat. Det blir inte kvar. I hans blod blir det renat. Det är så fullbordat. I Jesu namn. Denna Jesus, han innan han dog, det här är bara liksom den senaste veckan när han korsfästes. Hur lång tid kan det vara? Några dagar innan. Då instiftade Jesus nattvarden. I Lukas kan vi hålla oss till, och då läser vi det igen. Lukas 22 och 14. När stunden var inne lade han sig till bords och apostlarna tillsammans med honom. Och han sa till dem: jag har längtat mycket efter att äta detta påskalamm med er innan mitt lidande börjar. Jag stannar lite där. Varför nämnde han påskalamm? Jaha, det var ju för att under den här tiden så var det påskalamm de använde i sin helg. Och han sätter betoningen på det för att han också ville visa: jag är lammet denna gång. De kom inte att förstå när nu. För det här är innan han grips. Det här är innan han förråds och innan han korsfästs. Så det var fortfarande gåtor för lärjungarna. De accepterar nog vad han sa så att de skulle komma ihåg det. De vet att han pratar om påskalammet under måltiden han längtar efter det. Och så ser de blodet. Det är blodet igen som räddar oss från döden. Samma som gamla testamentet handlar om. Man strök blod på dörrposterna. Nu var det Kristi blod. Guds eget blod. Gud kom själv ner och offrade sin kropp och blod för oss. Det var någonting alldeles extra med Jesus. Det är så mycket extra med Jesus. Om inte han finns, så finns ingenting annat heller. Så jag säger er att jag inte kommer att äta detta förrän jag får sin fullbordan i Guds rike. Och han tog en bägare, tackade Gud och sa det: tag detta och dela mellan er. Herre, vi tackar dig för det blod som du har låtit flyta för oss på korset, Herre. Vi tackar dig, Herre, för Golgata. Vi tackar dig, Herre, för att du var lydig ända in i döden. Vi tackar dig att alla profetier gick i uppfyllelse som handlade om dig, att ditt blod skulle flyta. Och vi tackar dig för den här bägaren som får påminna oss om att du har offrat ditt blod för oss. Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa det: detta är min kropp som utges för er. Gör detta till minne av mig. Herre, jag tackar dig för din kropp. Jag tackar dig, Herre, för det bröd, det ojästa bröd som vi får dela som en påminnelse om att du har offrat din kropp för oss, Herre. Jag tackar dig, Herre, för det fullbordade verket du gjorde på korset. Och att vi idag kan få gå ut med den kraft som vi kan läsa om i Nya testamentet, Herre. Om den heliga ande, Herre, som kan få använda våra bräckliga kroppar och sinnen till ditt verk, Herre Jesus. Jag tackar dig, Herre, för ditt hela offer och fullkomnade offer, Herre. Jag tackar dig, Herre, att du är med oss här ikväll. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som utges för er. Väldigt viktig mening. Denna bägare, det är det nya förbundet. Och hur kan det vara det? Ja, det var Guds avsikter. Så nu är, när ni äter så här, så kan ni veta om att det där är inte Jesu kropp och kött. Det där är osyrat bröd. Så vi ska ta för att Jesus har sagt nu till oss, till åminnelse. Vi ska komma ihåg honom. När vi dricker det där vinet så är det vin. Men det är alkoholfritt. Och det är också från vad druvan har givet och som Gud har sagt. Och när vi dricker det så är det inte hans blod. Men det ska påminna oss om det blod som har gått för honom. Där har ni det nya förbundet. Det som skedde för 2000 år sedan. Det är inte här det nya förbundet instiftas. Det har skett för 2000 år sedan. Vi blir bara påminna om att vi får leva i det. Det finns en rening en sån stund. Reningen ligger inte i något magiskt. Utan reningen ligger i något så enkelt som lydnaden inför vad Herren har sagt. Till han har sagt att synd, de tror inte på mig. Herre, vi tror så mycket på dig. Så vi tar nattvarden för att du har sagt att vi ska göra det. Där ligger reningen och helande. Jag känner bara rakt att jag blir välsignad när jag säger det. Det är inget magiskt. Åh, Jesus. Tack. Ja. Det var härligt det här. Mer. Ja. Välkomna fram ska det vara. Jag avslutar väl så här då. Och jag ska be Herren att välsigna er i Jesu Kristi namn. Ni som nu har tagit del i blodet och brödet. Var välsignad i Herrens namn. Och tro på hans rening. Tro på han att han är Guds son. Tro på det han har sagt er. Låt läkedom få råda i fridens ljus till er inre människa. Saker har gått fel, säger Herren. Men ingenting kan gå så fel så att inte jag kan korrigera, säger Herren. Slappna av och lägga över bördan på mig, säger Herren. Den är inte din att bära. Du är min skapelse, du är mitt redskap. Det är jag som bär ansvaret, inte du. Amen.